Isidore Ducasse, författare, 24 år, född i Montevideo, Uruguay. Avliden antagligen denna morgon, torsdag den 4 november 1870. Klockan 8 i sin bostad vid Rue Faubourg Montmartre, nummer 7. Ogift, slut på meddelandet. Andra upplysningar saknas. Varför kom han till Paris? Dödades han av Napoleons agenter? Fördes han bort efter att ha planerat en demonstration? Självmord? Delirium? Plötsligt hjärtstopp under drogpåverkan? Han var en ung man, alldeles för ung för att dö. Brunt hår, skägglös, ordentlig och arbetsam. Men lite nervig. Lång och mager och en smula kutryggig. Med blek hy, långt hår som föll ner över pannan och gäll röst. Hans fysionomi var inte tilldragande. Ofta sorgsen, tyst, inbunden. Ett par gånger sågs han prata och då ganska intensivt och livfullt. Han pratade om länderna på andra sidan havet, där han hade ett fritt och lyckligt liv. En beläst drömmare med dragning åt det bizarra, som ofta klagade över migrän. Han påstod att den bröt ner hans intelligens, att den tärde på hans fantastiska tankar. Isidore Ducasse ska ha svalkat sin sjuka hjärna med kalla bad. Han försökte därför vara under kallt vatten med huvudet så länge som möjligt. Han skrev bara om nätterna, sittande vid pianot. Under tiden han läste högt vad han just skrivit hamrade han in sina fraser, ackompanjerade dem med ackord och distinkta slag i pianolocket. Som ni säkert förstår har jag förnekat mitt förflutna. Idag sjunger jag bara om framtiden. Men för att kunna göra det måste jag först angripa samhället, tvivlet, melankolin, tristessen, smärtan, det dystra stönet. Ja, allt insmicker, elakheter, girighet, högmod. Mitt namn ska vara Maldoror. Jag, Maldoror, var god under mina första år när jag levde lycklig på andra sidan Atlanten. Men senare insåg jag att jag var född ond. Ett ovanligt öde. Men till slut steg blodet i mitt huvud och jag kände mig tvungen att leva ut min ondska. Som när en böld spricker och stunden efteråt trots allt kan kännas behaglig. Jag är ingen lögnare. Jag erkänner att det finns en makt som är starkare än viljan. Förbannelsen. Skulle stenen kunna strunta i tyngdlagen, va? Omöjligt. Samma sak med ondskan. Otänkbart att ondskan skulle gifta sig med godheten. Jag har kommit fram till att man bör låta naglarna växa ut under flera veckors tid. Och vad det är härligt att rycka upp ett barn ur bädden och pressa in de långa naglarna i hans mjuka bröst. Sedan slickar man såren och dricker hans blod under hela tiden som barnet gråter. Varmt blod är gott. Har ni aldrig smakat på ert eget blod när ni råkat skära er i fingret? Vad det är gott, inte sant? Eftersom det saknar egentlig smak, uppblandat med barnets tårar, är det delikat. Barnet som ännu inte känner till ondskan sviker det inte. Men den som älskar mest sviker förr eller senare. Det vet jag. På ensligt belägna platser ute på landet, i månskenet vid havet, upplever man försjunken i bittra tankar hur alla föremål får overkliga, obestämda, fantastiska former. Trädens skuggor rör sig olika snabbt och omväxlande långsamt, försvinner och kommer tillbaka i olika gestalter, tunnas ut, pressas mot marken. Vid den tiden jag var ung fick trädens rörelse mig att drömma. Vinden jämrade sina trånsjuka melodier genom löven. Ugglan sjöng sin tunga klagan och fick mitt hår att resa sig. Jag hörde hur hundarna blev rasande. De slet sina kedjor och rusade omkring på fälten, gripna av vanvett, stirrade åt olika håll, vilda av oro och började skälla. En efter en, ett barn som gråter av hunger eller som döende pestsjuka på sjukhuset. Hundarna skäller på stjärnorna i norr, på stjärnorna i öster, på månen och på bergen som på avstånd liknar gigantiska stenblock där ute i mörkret. Hundarna skäller på den kyliga luften som de tvingas andas in. De skäller på nattens tystnad. På ugglorna som i sin sneda flykt stryker tätt ut med nosen på hundarna med en råtta eller en groda i näbben. De skäller på hararna som försvinner i en blink. På tjuven som flyr på en häst i galopp. Och på ormarna som rasslar i djungeln. Hundarna skäller på det egna skallet på träden. Vilkas löv vaggar i vinden eftersom de inte förstår trädens rörelser. De skäller på spindlar upphängda mellan sina långa ben och korparna som inte hunnit få i sig någon mat under dagen. De skäller på klipporna vid stranden, lanternorna. Som lyser från master på osynliga skepp. På de stora fiskarna som visar upp sina feta ryggar och snabbt dyker ner i djupet. Hundarna skäller på människan eftersom hon gör dem till slavar. En gång sa min mor, när du ligger i din säng och hör hundarna skälla ute på fälten, ta dem på allvar. För de lider av en oändlig törst efter frihet. Precis som du, jag och alla andra människor. Jag ger dig till och med lov att ställa dig vid fönstret att betrakta skådespelet. Sedan den dagen respekterar jag döden. Jag längtar precis som hundarna efter oändligheten. Jag är släkt med vampyren. I midnatt. Man ser inte längre några fordon runt Bastillplatsen. Där kommer någon. Nej, jag tog fel. Men där visar sig plötsligt någon som tycks komma från underjorden. På takplatserna sitter människor med ögon stela som på döda fiskar. De sitter tätt tryckta in till varandra och tycks ha förlorat livet själv. Vad kan det vara för en samling märkliga och stumma varelser? Har de ramlat ner från månen? De påminner mer om kadaver. Bussen har bråttom att nå slutstationen. Den slukar avstånden och gatubeläggningen kränger och knakar. Samtidigt följer en klumpig varelse i bussens spår genom det virvlande dammet. Varelsen kvider. Stanna, jag ber dig stanna. Jag har gått hela dagen och mina ben har svullnat. Jag är inte mer än 8 år och måste hem. Men passagerarna tittar bort från honom eller precis bredvid honom med kalla ögon och verkar besvärade av hans jämmer. Är det verkligen det här vi kallar människokärlek? Varför bryr vi oss ens om en liten människa? Låt oss överge honom, säger en annan. En tredje. Se på lumpsamlaren där som staplar fram, krökt över sig själv. Han har ett större och varmare hjärta än alla vi här på vår framrusande buss. Vi kommer att få ångra vårt beteende. Det enda syftet med min poesi ska hädanefter bli att angripa människan, detta vilddjur. Skaparen borde aldrig ha skapat människan. Dikt till dikt ska läggas till slutet av mitt liv. Så har jag planerat. På min dagliga promenad brukade jag ta vägen genom en trång gränd. Varje dag följde mig en 10-årig flicka skyggt på avstånd hela gränden fram. Hon såg på mig med nyfikna ögon och hon verkade vara ganska stor för sin ålder. Det tjocka svarta håret svallade fritt ner över de marmorvita skuldrorna. En dag följde hon efter mig som vanligt. En kvinna av folket grep henne i håret med ett kraftigt tag, som virvelvinden griper tag i trädkronan, och gav henne 2 hårda örfilar. Jag försökte förgäves spela likgiltig och hon upphörde inte att på avstånd följa mig på mina dagliga promenader. När jag snabbt vek in på en annan gata hejdade hon sig vid den trånga grändens slut. Stod där orörlig, stund som en staty av tystnaden, och stirrade ända tills jag försvunnit. En dag hann jag i kapp flickan på gatan och gick avsiktligt tätt framför mig. Jag hann inte vika undan och vi stod ansikte mot ansikte. Hennes ögon var svullna och röda. Det var lätt att se att hon ville säga mig något och inte visste hur hon skulle börja. Plötsligt blev hon blek och frågade: vill ni ha godheten att säga mig hur mycket klockan är? Jag svarade att jag inte hade någon klocka på mig och skyndade bort. Jag skyndade bort som en brinnande komet och jag återkom aldrig mer till gränden. Jag slutade och sträva runt med mitt förfärande döda ansikte okammad och med vacklande steg och med armarna blint simmande genom eterns ironiska hav. Liksom för att leta efter hoppet, ständigt jagad genom omätliga rymder av ödets obevekliga vinterstorm. Du kommer aldrig återse mig och jag aldrig dig. Omgiven av blommor vilar hermafroditen, djupt inslumrad i gräset, med ansiktet vått av tårar. Månen har frigjort sin skiva från skyarna och smeker ynglingens milda drag. Trött på livet och skamsen över att känna sig utanför har han gripits av hopplöshet och vandrar nu ensam genom dalen som tiggare. Hur ska han ordna sitt uppehälle? Medlidsamma själar vakar över honom utan att han anar det och överger honom inte. Men man tar honom för galen. En dag kom 4 maskerade män, kastade sig över honom och band honom så hårt att han inte kunde röra mer än benen. Piskan slog ner på hans rygg med våldsamma rapp och de befallde honom att omedelbart slå in på en annan väg. Han försökte samtidigt le under slagen och talade till männen med så mycket känsla och intelligens om en mängd vetenskaper som han studerat. Plötsligt kastade sig vakterna på knä och ber om förlåtelse. Ja, befriar honom. De lämnar honom med ett slags vördnad. En vördnad som sällan eller aldrig överensstämmer med människans sanna jag. Sedan den händelsen som blev mycket omtalad gissade var och en hans hemlighet, men man låtsades okunnig om den för att inte öka hans lidande. Staten beviljade honom till och med en god pension för att han skulle glömma att man en gång hade för avsikt att med våld spärra in honom på mentalsjukhus utan undersökning. Träden lutar sig över honom med sitt lummiga grenverk för att skydda honom genom dagen. Vinden låter sina melodier smeka hans slutna ögonlock. Han drömmer att han är lycklig, att hans kropp förändras eller att han lyckas svinga sig bort till en annan planet befolkad av likasinnade varelser som han själv. Han drömmer att blommorna dansar i ring runt honom, tokiga av glädje, som väldiga girlanger och brusar honom med dofter. Men allt är bara en dimgestalt. Vakna inte. Fortsätt sova. Vakna inte.
Thank you.
Fåglarna fyllde luften med sina sånger och människorna sysselsatta med sina plikter badade i mödans fromma svett. Alla arbetade på sina öden. Träden, planeterna, hajarna. Alla, utom skaparen. Han låg utsträckt på vägen med kläderna i trasor. Underläppen slokade som en repstump. Tänderna var inte borstade och det ljusa hårsvallet var fyllt av damm. Hans kropp gjorde fruktlösa ansträngningar att resa sig. Krafterna hade överstigit honom och han låg där som en daggmask. Lika orörlig som jordskorpan. Floder av vin fyllde hjulspåren som gröts ut av hans nervösa ryckningar. Blod rann ur hans näsborrar. I fallet hade han slagit ansiktet i en stolpe. Han var full. Fruktansvärt full. Full som en vägglus som på en natt satt i sig 3 tunnor blod. När igelkotten kom förbi stack den sina taggar i ryggen på honom och sa: "Där har du." När gröngölingen och ugglan kom förbi körde de in näbben i hans buk och sa: "Där har du. Vad skulle du här på jorden att göra? Är det för att visa djuren ditt dystra skådespel? Vi vet att mullvaden, kausaren och flamingon tycker som vi." När åsnan kom förbi gav den honom en spark och sa: "Där har du. Vad har jag gjort dig för ont för att du har givit mig så långa öron? Alla föraktar mig. Till och med syrsan." När paddan kom förbi spottade den en loska på skaparens panna och sa: "Där har du. Om du inte hade gett mig så svullna ögon skulle jag ha lagt dig under ett hav av smörblommor, forgetmigej och kamelior så att ingen kunde se dig." När lejonet kom förbi böjde det på sitt kungliga huvud och sa: "Jag för min del vördar honom fast hans glans för ögonblicket är försvagad." När människan kom förbi stannade hon framför skaparen och under flatlusens och huggormens översyn lät hon i 3 dagar sin skapare ligga på vägen utsträckt i smuts, blod och vin, hjälplös. Och nära på livlös. Då reste sig den allsmäktige guden så gott han kunde, väckt till sist av alla smädelser. "Åh människor, ni är förfärliga. Jag ber er, skona mig som ännu inte sovit ruset av mig och som utan krafter att hålla mig upprätt tungt har sjunkit ner vid ett stenblock där jag sitter som en vanlig vandrare. Ni kommer aldrig att förstå hur svårt det är att ständigt hålla i universums tyglar. Blodet stiger ibland i huvudet när jag gör mitt bästa för att dra fram en sista komet och ett nytt släkt galaxer. Ibland gör jag mig skyldig till felsteg, som ni nu bevittnat. Lössen biter mig. När svinen får syn på mig spyr de. Spetälska täcker min hud med fjällande sår och skorpor. Jag märker inte längre vattnet från floden eller daggen från molnen. I nacken växer som på en dynghög en stor svamp. Sittande som i en oformlig möbel har jag inte rört mig fläcken på 4 sekler. Fötterna har slagit rot i marken och benen bildar upp till buken en stor levande vegetation fylld av parasiter. Jag håller på att upplösas till växtriket. Men mitt hjärta slår fortfarande. Under vänstra armhålan har en familj paddor slagit sig ner. Och när någon av dem rör på sig kittlas det. Under högra armhålan sitter en kameleont som ständigt jagar paddorna för att inte dö av svält. Alla måste ju leva. Men när den ena parten avslöjar den andres listiga planer kommer de inte på något bättre sätt än att suga i sig av det fett som täcker mina revben. Tala inte om min ryggrad. Den är ett svärd. Lodrätt instucket i mina länder. Jag har vant mig vid det. När du passerar mig, säg då inte ett enda ord till tröst. Det ber jag dig. Det skulle bara försvaga mig ännu mer. Låt mig istället utveckla min motståndskraft vid det frivilliga martyrskapets låga. Gå din väg. Låt mig inte väcka någon som helst medkänsla. Farväl. Jag ska inte uppehålla dig längre. Dra lärdom och varning om vad du ser. Försök se ödet som drev mig till revolt från tiden när jag var god. Jag hade somnat på en strandklippa. Jag drömde att jag krypit in i svinets kropp. Att det inte var lätt att komma ut igen. Och att jag vältrade min borst i gyttiga sumpmarker. Min högsta önskan var alltså uppfylld. Jag tillhörde inte längre mänskligheten. Jag kände en otrolig glädje. Jag prövade mina betar på trädens bark. Njutningsfullt betraktade jag mitt tryne. Det fanns inte minsta drag av gudomlighet kvar hos mig. Det fanns ingen hämning längre. När jag ville döda, dödade jag. Ingen hindrade mig. Jag var den starke och jag segrade i alla strider. Min kropp täcktes av brännande sår. Jag låtsades inte märka av dem. Landdjuren försvann ett och till slut var jag ensam kvar i min strålande storhet. Mitt i mina ansträngningar att äga världen vaknade jag upp som människa. Försynen lät mig alltså förstå att mina uppsåt inte ens kunde förverkligas i drömmen. Att återta min ursprungliga gestalt var för mig så plågsamt att jag fortfarande gråter om nätterna. Mina lakan är våta som om de legat i vatten och måste bytas dagligen. Ofta har jag inte sedan den natten och den drömmen under bar himmel på strandklipporna förenat mig med svinjordarna för att återta min metamorfos. Ja, naturlagarna genomgår onormala avvikelser. När jag gör en störtdykning ner i mitt försvagade minne framkallar jag bilden av Maldoror varenda natt. Jag hör en röst viska i mitt öra. Maldoror. 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 Dödade jag min egen bror? Kastet. Dödade det honom? Kroppen som slungades mot en ek. Sömnen är som djupast. Sticker en stor gammal spindel ut sitt huvud ur ett hål i golvet. Just där väggarna möts i ett av rummets hörn. Hon lyssnar uppmärksam om något svagt buller ännu rör sig i närheten. När hon förvissat sig om att tystnad råder drar hon de olika delarna av sin kropp stycke för stycke ut ur boets innandömen. Och närmar sig sakta min bädd. Egendomligt. Jag brukar kunna driva tillbaka både sömn och mardrömmar. Nu känner jag hur hela min kropp paralyseras. När hon klättrar upp för Ebenholts fötterna till min satinklädda säng. Hon kramar min strupe med benen och suger buken full med mitt blod. Hur många liter blod har hon inte druckit sedan hon inledde detta konstgrepp? Jag vet inte vad jag har gjort henne för ont. Har jag råkat bryta av ett av hennes ben? Har jag rövat bort hennes ungar? En natt rusar jag upp ur sömnen och bryter förtrollningen. Krossar dig mellan mina hårda fingrar som en geléklump. Vilka omständigheter hade inte fört oss samman? Vi svor varandra. Evig vänskap. Men tydligen var det ett förbund av helt annat slag. En ärkeängel steg ner från himlen och erbjöd oss att förvandlas till en egenartad spindel som varje natt suger blod. Vakna, Maldoror! Den hypnotiska förtrollningen som varje natt under 10 års tid tyngt dig upplöser sig nu. Han vaknar och ser 2 gestalter försvinna i rymden, skuldra i skuldra. Han försöker inte somna om. Sakta rör han sin kropp och stiger upp ur sängen. Han går fram till eldstaden och värmer sin iskalla kropp vid bränderna som flammar upp på nytt. Med blicken söker han efter kristallkaraffen för att fukta sin torra hals. Han öppnar fönsterluckorna och lutar sig ut. Han betraktar månen som fäller ett knippe hänförande strålar över hans bröst. Han inväntar gryningen som bara genom en tillfällig scenförändring kan lugna hans hjärta. Men ondskan upphör inte. Outsägligt milda silveratomer darrar som mätar fjärilar.